vi som sitter här har alla drag av ADHD. Vissa mer eller mindre. Samtidigt har vi också autistiska drag. Vissa av oss nästan inga, andra mycket. Och alla som lyssnar också. Samtidigt har vi dessutom bipolära drag. Vi är liksom på många av de här gråskalorna samtidigt.
Hej! Idag är det dags för 2x25 minuter igen med mig Syding och min kollega Sundström. Det är alltså ett intervjuavsnitt igen där gästen får minst lika mycket tid som vi själva. Programmet produceras som vanligt av TradeVenue.se och klipps av Johan Olsson. Den här veckan pratar vi med Anders Hansen som bland annat skrivit böckerna Hälsa på recept och Hjärnstark. Samt driver den lika oväntade som fantastiska podcasten Psykiatrikerna tillsammans med Simon Kyaga. Anders är överläkare i psykiatri och både kunnig och inspirerande inom allt som har med hjärnan, psykisk hälsa och vetenskap att göra. Vi tar bland annat upp varför kvinnor gråter så mycket, vilka böcker Anders läser och inte minst hur du ska träna för optimal hjärnhälsa. Lyssna vidare så får du veta. Jag gick på Handels 90-94.
Mm.
När gick du där?
Jag började där 93. Jag skrevs in då, men sen så började jag lumpen nästan direkt. Så att jag började egentligen 2 år efteråt.
Okej, okay, då är det knappast därifrån. Men sen tar vi nästa test då, för jag har brukat hänga på, eller jag har tränat på Sats i 21 år i innerstan.
Ja.
Brukar du träna på Sats, eller har du gjort det?
Jag gjorde det fram till för 10 år sedan ungefär. Sen bytte jag, men det stämmer. Jag var där, den som var nere på Birgasgatan där, exakt.
Ja, just det, precis. Och där tränade jag typiskt sett mellan cirka 2000 till 2010.
Ja, jag var säkert där några av de åren. Det tror jag säkert.
Ja, mm. Ja.
Jag undrar angående din podd. Mm. Du har ju pratat med en del riktigt intressanta personer, typ Richard Dawkins, Erik Kandel och diverse fler.
Mm.
Skulle du kunna berätta vad det är som du tycker är intressant med de här personerna?
Bakgrunden till att jag och min kollega Simon Kyaga gjorde den här podden, det var att vi satt en kväll och vi käkade middag och så sa vi, vad är det roliga som finns? Ja, det är att prata med riktigt intressanta människor som man gör att man förstår saker och ting bättre. Allra roligaste och intressantaste är biologi och neurologi och hjärnan. Och så sa vi det, hur får vi mer av det? Hur får vi göra mer av det? Vi gör någon slags rapport eller någonting sånt där. Vi har någon serie där vi träffar intressanta personer. Och så tar vi den vägen. Så får vi någon att sponsra det så att vi kan åka och träffa intressanta personer. Och sen så kom Simon på idén att men ingen som läser någon rapport. Vi gör en podd. Det här är 2,5 år sedan. Och så bestämde vi oss för att göra det. Vi fick ett läkemedelsbolag som sponsrade det. Som betalade våra resor. De betalade inga pengar. Alltså fick ingen lön. Vi fick göra på fritid. Och så började vi göra den. Och så fick vi omedelbart blytunga personer att ställa upp, vilket var kul då. Det var liksom Nobelpristagare och som ni säger Richard Dawkins och några andra Nobelpristippade kandidater och sådär. Och så trodde vi att 200 personer skulle lyssna på det här. Vi trodde det här var bara något som vi gjorde för vårt eget höga nöjes skull. Jag brydde mig inte om hur många som skulle lyssna. Och så sa de efter första avsnittet att det var 50 000. Och nu tror jag det är 70 000. Då. Så, vilket ju varit otroligt kul. Så det är bara att rulla på. Och det är fantastiskt att få access till så tunga människor. Jag brukar se det som att läsa en bok. Det lux lite grann. Man läser in sig material innan. Och sen träffar man personer och diskuterar. Och saker och ting. Och kanske sånt som har varit frågetecken. Och sen efteråt så liksom smälter man det här några gånger. Och tröskar igenom det ett varv till när man klipper det. Och då internaliserar man nästan den här kunskapen. Man kan det här bra då sen. Så de här 20-25 avsnitten vi har gjort har jag lärt mig otroligt mycket om biologiskt och psykiatri och träffa de här personerna.
Jag tycker podden är fantastiskt bra. Psykiatrikerna heter den. Vilket precis. I sig kanske inte är världens mest lättsmälta namn. Man förstår inte riktigt vad den handlar om.
Nej, precis. Det var ingen djupare tanke. Vi ville göra en podd som vi skulle rikta till kollegor då. Och som sagt, vi trodde inte någon skulle lyssna. Vi trodde det kanske var max 200 pers. För det här var så nischat. Och sen så var det då som sagt 70 000. Och det är ju kollegor som är psykiatriker lyssnar ju på det här. Men det mesta är ju allmänheten som inte har någon biologisk bakgrund. Och som också gillar. Så det är fantastiskt. Och i och med att vi har haft sådana gäster som vi har haft nu då. Så nu tackar ingen nej. Utan nu kan man liksom verkligen vända sig till vem som helst globalt. Och säga, vi har den här podden. De här har varit med tidigare. Är du intresserad? Och då när de tittar på den listan säger de absolut. Så det är kul att få access till så tunga personer.
Mm. Men jag gillar det resonemang innan ni ens började. Att ni fattade att det var någonting som ni båda tyckte var kul rent intuitivt.
Mm.
Och sen så hade ni också en stark nisch. Så hur ni än tänkte så hade ni inte kunnat förlora. Så ni
Nej, men
ni var smarta hur ni satte upp förutsättningarna där. Var det någon mer ni tänkte på?
Nej, vi tänkte bara att vi vill göra det för vårt eget höga nöjes skull. Och som sagt, om någon skulle lyssna eller inte, vi var inte så intresserade. Så det hade, förstår du vad jag menar? Så det, var bara för att det var bara för att det var kul. Och sen så kanske någon efteråt har sagt att det var smart och det låg rätt i tiden och sådär. Vilket det säkert gjorde. Det var många som är intresserade av hjärnan nu. Det finns ett sånt intresse. Men det var inte någon sån bakomliggande opportunistisk tanke att hugga tillfälle som fanns.
Det är också så att om man kallar det för att det handlar om hjärnan eller biologi. Alltså det blir ju... Då kan det ju lika gärna handla om precis allting. Men jag har ju lyckats ta ut delar av det här som gör att det blir extra intressant. Jag menar, som ni pratar om beroende, ni pratar om artificiell intelligens, nya vetenskapliga rön, epigenetik, optogenetik. Så det handlar nog nästan mer om att ni är så intresserade av omvärlden att ni plockar de här specifika ämnena.
Absolut. Och de här personerna återspeglar ju liksom personer som vi är intresserade av och områden som vi är intresserade av och tycker är kul. Och det är inte så att vi har sagt att nu ska vi ha en heltäckande genomgång av allt som är psykiatriskt och se till att täcka av varenda område, utan vi kör det som är roligt och personer som är bra på att förklara saker. De ska dels vara duktiga på det de gör, men de måste naturligtvis också vara duktiga på att förklara saker. En sån här område var en författare som skrev en bok, en amerikansk psykiatrist som skrev en bok om Dimmesdale, heter han, Joel Dimmesdale, om hur naziförbrytarnas, alltså de värsta nazistskurkarna, de dömdes i Nürnberg. De gjorde man en psykologisk analys av för att se vad det här var för typ av människor. Och för att egentligen den här amerikanska psykiatriken har gått igenom den här psykologiska analyserna av de här dömda nazistförbrytarna, då, Göring bland annat, och liksom försökt tränga lite på djupet och förstå vad var det här för typ av människor. Fanns det gemensamma drag? Kan man förstå önska utifrån de här individerna? Jag hörde hans föreläsning i USA på en konferens och det var bland det mest intressanta jag sett. Jag satt med liksom gåshud i 2 timmar. Och sen så sa jag, det här är en perfekt gäst, han är helt magisk. Och så ställde han upp då. Och det var ju ganska långskott psykiatriska, men fokusera på önska och sådär. Första man tänker på. Men han var en fantastisk gäst och en fantastisk talare.
Men skulle du kunna berätta lite mer om det? För det här är någonting som jag har läst om väldigt kort liksom. Och en sån där gemensam nämnare, det var väl att de hade väldigt hög IQ, många av dem.
Nej, de hade väldigt, väldigt spritt. Det var väldigt stora spridningar. Det man kunde konstatera bland de här individerna var att det var otroligt stor spridning. Det fanns de som var väldigt intelligenta, som Göring, men också de som låg långt under snittet. Det är Julius Streicher som var chefen av propagandamagasin, tror jag. Han kunde knappt räkna ut hur man växlade mynt och sådär. Alltså, enkla matematiska problem kunde han. Så det var stor spridning, och det var dessutom stor spridning på dem som personer, och det enda de hade gemensamt var att de som han sa satt liksom runt högsta bordet i Tyskland, runt Hitler. Då.
Så det var mer ett prison experiment-utfall av det hela, alltså att vem som helst hade kunnat råka göra det här.
Precis, det är det som är poängen då. Vad betyder det här, att det finns en potentiellt nazistskurk i oss alla då, under fel förutsättningar? Och han svarade väl inte riktigt på det, men han sa att det här var inte... Ett sätt att tolka det var att det här skulle vara fullblodpsykopater allihopa, och ett annat var att vara mer opportunister, även om det fanns psykopatiska drag hos många. Och jag tyckte han lutade åt det senare, det var väldigt ogynnsamma förhållanden. Lockade fram de här absolut sämsta sidorna hos de här.
Och sen då, från nazistförbrytare så hoppar ni ett annat avsnitt till varför vi gråter. Och då pratar ni bland annat om att kvinnor gråter mer än män. Ganska mycket mer än män.
Precis, det verkar så.
Och då, liksom, ska man då ta kvinnor på allvar när de gråter? Eller ska man liksom diskontera bort en del av tårarna?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte man ska... Michael Trimble heter han som var med i det avsnittet. Han har skrivit en bok om Why Humans Cry. Det som var intressant var att gråta är ju något som verkligen signalerar starkt vilken emotionellt status man är i. Det går ju inte och det är väldigt outforskat. Man vet inte ens varför man gråter. Han har skrivit en bok om det där han går till botten med det här, och hans slutsats är att man gråter för att signalera att man bryr sig, kort och gott. Man gråter för att visa känslor, kort och gott. Så det är ett sätt för att visa att man är... Och det måste ha funnits en evolutionär förklaring till det här, till att människor gråter liksom. Det är inte bara att man ska... Jag menar, det har förmodligen varit en mekanism från början att man har velat få bort smuts i ögonen eller något i den stil. Och sen så har den här mekanismen då börjat användas evolutionärt för att det signalerar någonting, som att man bryr sig, och att man bryr sig är då viktigt ur stammens perspektiv, ett uppskattat drag så på något sätt. Men jag vet inte om man ska inte tolka det som att man ska tolka kvinnlig gråt allvarligare.
Nej, och sen är det väl också så att ögonen generellt, vi har ju ganska speciella ögon.
Precis,
människor.
Så är det. Vi har mycket muskulatur som kan förändra våra ansiktsuttryck. Så
vi har liksom evolutionärt dragit intresset upp mot ögonen. Har vi liksom det här med ögonvitorna och sådär, som gör att man faktiskt ser regnbågen och sådär.
Ja, precis. Det kanske, ja, exakt. Exakt. Det måste, och det, sånt måste det finnas en evolutionär förklaring till. Jag är ingen expert på det området, men den här typen av resonemang är intressant, hur evolutionen då har liksom förmodligen slipat oss på alla sätt. Ta en sån sak som ögonbryn. Varför har vi det egentligen då? Är det liksom för att visa emotioner? Nej, ja, det kanske skulle kunna vara. För ögonbryn gör, kan visa att man kan uttrycka hur man mår. Men ögonbryn har förmodligen också skyddat för svett för att komma ner i ögonen när man har sprungit. Så att man, om man ser sämre. Och då har det förmodligen varit en överlevnadsfördel. Och då kan man tycka, det låter ju som att det är väldigt sällsynt, att det måste vara väldigt få tillfällen då svett i ögonen avgör om man lever eller dör. Men faktum är att om det bara påverkar överlevnadschanserna med någon procent eller ännu mindre promille under en hel livstid, så kommer det ändå statistiskt sett att sprida sig rätt snabbt i populationen under 10 000 år eller längre. Då blir det en överlevnadsfördel. Det har man visat i matematiska modeller. Så jag tror, jag menar, både vår kropp och våra hjärnor är resultatet av evolutionen, och man kan förstå rätt mycket av det evolutionärt. Vi har svårt att ta det till oss ibland, för folk tycker liksom att evolutionen, det är så abstrakt. Man förstår kanske att anatomi kan vara evolutionärt, sådär som att isbjörn har tjock päls för att tåla kylen och sådär. Om en isbjörn vore svart, då skulle den upptäckas direkt bland andra djur, så därför så har de en vit päls då, lättare att jaga, för de smälter. Sådana saker kan man förstå. Men att vi människor skulle vara ett resultat av evolutionen, och att våra hjärnor skulle vara det, och därmed våra mentala förutsättningar, det tycker en del känns abstrakt och främmande. Men det är så det är.
Vad är några lite mer konkreta tips, eller kanske inte nödvändigtvis tips, men saker som du själv tar med i ditt liv utifrån hur vi kanske är missanpassade eller inte riktigt bra anpassade för dagens samhälle? Saker som du måste påminna dig om.
En sak är ju fysisk aktivitet, såklart, att man är av grund och botten så är man lat, och det är man för att man ska spara energi. Och så fungerar man bättre om man är fysiskt både kroppsligt och mentalt. Så det är en sån sak som jag för med mig. Och vetskapen att nu är det den här latmasken som kryper i mig när jag ligger i soffan, den beror liksom på, den finns där av en god anledning. Jag ska vara slö för jag ska spara energi då. Så det är en sån grej. Sen så tar jag också till med det att rädsla är ett ganska effektivt instrument att spela på. Därför hjärnan tillmäter negativt laddade händelser större vikt då. Jag menar, vi ska inte gå runt och vara rädda för terroristattacker i Stockholm. Det är fullständigt vansinnigt. Det är ett par, tre stycken som har dött, och naturligtvis en ofattbar tragedi från de människorna. Det försöker jag inte spela ner. Men det vi ska vara rädda för är naturligtvis att åka bil utan bälte eller cykla utan hjälm. Det är det man ska vara rädd. Vi har en tendens till att den här negativt laddade, starkt negativt laddade händelser tillskriver vi en mycket sannolikhet att sånt, eller de kommer vi minnas bättre, och de tenderar vi övervärdera hur stor risken är för det. Så det är också en sån här grej. Inte fästa så mycket vikt vid negativa händelser.
Ja, det där håller jag verkligen med om. Man skulle nästan kunna dra en sån här parallell till typ dagens framtidsyrken. Det anses nog betydligt mer nobelt att till exempel vara en läkare i ditt liv. Men om du å andra sidan skulle typ komma på en uppfinning som sparar en minut varje människa, sett kumulativt i hela landet, då sparar du typ 18 personers liv. Om du kommer på en sån på ett år.
Ja, så kan man ju se det, absolut.
Det är en sån sak, liksom, om du tänker på en sån tanke, kanske du inte blir lika inspirerad som om du skulle tänka, jag har redan ett liv här och nu.
Nej, men absolut. Vi har mycket, det är mycket tankefällor vi går i, därför att vi har i grund och botten jägar-samlarhjärnor som är utvecklade för ett helt annat liv än det vi lever. Det är fantastiskt att de här jägar-samlarhjärnorna kan skicka en person till månen eller upptäcka relativitetsteorin. Det är egentligen fantastiskt, men att vi har en del kognitiva bias, eller man ska säga, så det är inte så konstigt då att man reagerar instinktivt, så är vi ganska fördomsfulla och till och med rasistiska. När vi ser ansikten och sånt som vi inte känner igen, så kan delar av hjärnan som upptäcker hot aktiveras. Och det gör de på ett rent omedvetet plan, långt innan vi blir medvetna om det. Därför att när vi har sett människor tidigare som vi inte har känt än, så har de potentiellt varit hot då. Och då väcker det en rädsla. Och den är ju inte, den kan då, en sån rädsla och den mekanismen kan naturligtvis spelas på då av politiker som Donald Trump eller Le Pen eller Sverigedemokraterna, vad man nu vill då. Så att de här mekanismerna finns i oss, och de exploateras ibland av politiker.
Var det sådana här tankar om evolutionära mismatches som fick dig att skriva dina böcker, eller hur hamnade du där?
Den första boken skrev jag med Carl-Johan Sundberg. Den byggde på en lång dialog som jag och Carl-Johan haft. Carl-Johan är professor på KI i fysiologi. Och vi har liksom, jag har skrivit mycket om medicinsk forskning och följt den väldigt nära i 15-20. Och så hade vi den här kontinuerliga dialogen om att det kom så otroligt starka studier kring fysisk aktivitet. Kring hur det påverkar hjärnan, kring hur det påverkar våra gener, kring hur det påverkar åldrande, sjukdomsrisk och en massa. Och då sa vi det hela tiden, det här är helt otroligt. Det är liksom sanslöst starka data. Tänk om det här var en medicin. Och, så, den här, och då hade det uppmärksammat så mycket mer. Och nu bagatelliserar man det. Och man såg det som idrott på något sätt. Och man sa att men det där är bara... Så jag började tänka att det här är liksom vår tids stora outnyttjade medicin. Det här är en av de stora misstagen vi gör under i vår moderna tid. Så sa vi det att vi skriver en bok om det här. Där vi liksom förklarar det här. Inte några hälsofloskler, inget sånt. Utan vad vet forskningen om det här 2014? Vad vet vi egentligen om effekterna på hjärnan, på gener, på åldrande, på risk för sjukdom? Och så presenterade vi den idén för Bonnier. Och då sa de att absolut, skriv en bok. Och så gjorde vi det. Och den kom ut för den gick väldigt bra. Och då bestämde jag mig för att skriva en ny om hjärnan. För det var det som jag tyckte var mest intressant. Och där fanns det dessutom mest att skriva om. För hjärnan var det... När det kanske hände allra mest om Fysdag. Så började jag skriva den och sen började jag liksom tänka att okej, nu i den här boken visar jag vad som händer i hjärnan när man på sig. Varför man blir kreativ. Alltså vad som händer, vilka mekanismer som gör att man blir mer kreativ. Och hur mycket man ska röra. Men så ville jag sätta det här i ett större perspektiv. Få ett lite djup på det här, förklara. Varför är det så här? Varför har vi en hjärna? Och då så bestämde jag mig för att ta med den här evolutionära delen av visa. Vi har varit beroende av rörelse 99,9% av vår tid. Och nu lever vi i en tid. Betraktades som idrott. Helt basalt för vår överlevnad. Eller som har varit basalt för det. Det är inte basalt för vår överlevnad längre. Vi kan klara oss utan att ta ett steg. Vi kan beställa maten till dörren. Men vi är inte byggda för det. Så jag försökte liksom förklara det här ur det evolutionära perspektivet. Och sen så var jag ambivalent om jag skulle ha med det här evolutionära perspektivet. För det kändes... Det kanske blir för svårt och det kanske blir liksom stammar på savann och sådär. Fan, jag ska ha med det. Det är det som gör att det här blir riktigt intressant. Det ger djupet i det här på något. Och det har många uppskattat.
Och hur kommer det sig att hjärnan just påverkar så mycket? Alltså man kan ju förstå kroppen och att där har vi en anledning att röra på oss. Men varför hjärnan? Vad är pathwayen? Hur går det till?
Ja, pathwayen är, om man liksom rent biologiskt så är det så att hjärnan får mer blod när man rör på sig. Det vet man på kort sikt och då fungerar den bättre. Den får mer syre och energi och då blir minne, kreativitet, koncentration, saker bättre. På lång sikt så vet man att det händer väldigt mycket mer än att hjärnan bara får mer blod. Att dess storskaliga liksom integrering i sig själv tycks förstärkas. Hjärnans olika områden kan vara mer eller mindre bra kopplade till varandra och det kopplingsmönstret tycks förstärkas av fysiskt. Det gör att hela organet funkar bättre kort. Den intressanta frågan är varför är det så då? Varför har vi en hjärnas rörelse? Och det förstår man evolutionärt för 99,9% av vården har vi ju varit helt beroende av fysiskt för att överleva. Om vi inte har tagit ett steg, då har vi inte fångat någon mat och då har vi inte klarat oss kort. Så varför mår man bättre när man är ute och springer? Ja, våra förfäder, de sprang inte springa till slimma midjan eller för att vara med i några långlopp, utan de sprang för att hitta mat eller upptäcka nya platser att bo på eller springa från faror. Och allt sånt var förknippat med ökade överlevnadschanser. Och hjärnan belönar en med mer dopamin som gör att man mår bättre när man gör sånt som ökar överlevnadschanserna. Det är det som har slipat hjärnan på ett sånt vi får mer dopamin när vi springer. Och det får vi även 2017. Fastän det egentligen inte längre finns en anledning att få. Vi minns bättre, det tror man hänger ihop med att när våra förfäder sprang så såg de nya saker, upplevde nya miljöer, var med om nya händelser vid jakt och så vidare. Och då finns det en poäng med att hjärnan lägger i en extra minnesväxel. Nu kommer ny viktig information. Det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner så tolkas det av hjärnan som att det händer inget nytt. För det har inte gjort 99,9% av vår tid på jorden. Stillasittande har inneburit att det liksom, världen stannar upp kort. Så på det här sättet i revolutionärt så förstår man varför evolutionen har utvecklat hjärnan på ett sånt sätt som att den stärks av fysik. Man förstår inte det utifrån perspektivet 2017. Det finns ingen koppling alls varför man skulle må bättre eller minnas bättre av att vara ute och jogga. Men evolutionärt förstår man det och vi har inte förändrats på vare sig 10 eller 20. Och då fattar man liksom att okej, vi har fortfarande hjärnor som är byggda kort och gott.
Ja, här tycker jag man kan dra nästan en parallell till det här med så här, många personer som blir rika. Och så fortsätter de att jobba efter de har tjänat sina pengar. Syftet var kanske inte att tjäna pengarna. Utan det var belöningen av hårt arbete och bli bra på någonting.
Så är det, precis. Och belöningssystemet i hjärnan är utvecklat under också många miljoner års evolution. Och det driver oss till att göra våra saker. Eller till det var en motor i vårt beteende kort. Du har en aktivitet i belöningssystemet när du lyssnar på mig nu. Om det sjunker för mycket så kommer du börja bli disträ att titta efter telefonen efter något annat. Det är belöningssystemet som får dig att gå till kylen och hämta mat. Det är belöningssystemet som får dig att äta den. Det är belöningssystemet som får dig att gå till jobbet eller vad du nu är. Det här är motorn just. Och den förändras ju liksom inte särskilt. Den är nog ganska konstant. Så bara för att någon får mycket pengar så innebär inte det att den här motorn försvinner. Så det är ju det som gör att många entreprenörer som tjänar mycket pengar och som sen bara säger, nu ska jag åka till Hawaii och surfa och leva loppan i resten av dagarna. De är olyckliga efter 6 månader. Känner ni någon tomhet? Den här drivet, det försvinner ju inte. Det är ju kvar. Men inte biologiskt annorlunda människor. Så vi tror ibland att vi kan ta rationella beslut och att vi är så väldigt rationella ekonomiskt. Att liksom, det kommer ihåg på handel så var det hela tiden att alla vill ha mer än mindre och så vidare. Det var väldigt liksom rationellt, matematiskt ställdes det. Men man blundar från en del biologiska faktum som inte alltid resonerar rationellt. Och vi är inte byggda, många av oss i alla fall, inte bara ta det lugnt och hitta lustfyllda upplevelser. Det kommer inte göra oss lyckliga i grund och botten.
Mm, det håller jag med om. Om man sen går tillbaka till lite det du snackade om innan, hur viktigt det är att röra på sig i allmänhet. Har du kanske läst det här citatet av Henry Ford, "Exercise is bunk"?
Nej.
Det är lite kul, för han sa det. Han trodde ju på största allvar att det är skit att hålla på och röra sig. Liksom. Det behöver man inte göra.
Nej.
Det tänkte han då. Och ja. Om man ser det här historiskt, så under hans tid så var det väl kanske lite mer befogat att säga så, eftersom han rörde sig på sig mer då. Särskilt om man arbetar i en fabrik jämfört med idag när man sitter vid en dator. Men ja. Idag så är det ett fullkomligt idiotiskt uttryck liksom. Och det är faktiskt många som använder det här på internet för att liksom propagera för att man kanske inte behöver träna. Har du hört det någon gång?
Jag har aldrig hört uttrycket, men det råder ju inget som helst tvivel om att fysisk inaktivitet är en riskfaktor för en väldigt massa elände. Det gör att man lever mellan 5 och 7 år kortare då. Så man förkortar sitt liv, man framförallt får sämre livskvalitet. Det råder inget tvekan om. Så sen är det så med den här typen av hälsoinformation eller medicinsk kunskap. Det här måste liksom sjunka in i befolkningen. Jag brukar jämföra med när amerikanska Surgeon General kom med rådet 1964. De presenterade en rapport 64. Där det stod att rökning är livsfarligt. Och den kom i januari 64. Och där stod det att rökning ger lungcancer och en massa annat elände. Vad var det som hände med folks rökvanor? Ja, inte särskilt mycket. Folk började inte fimpa. Det tog decennier. Och det fanns folk som sa på 70-80-talet att det är i princip ofarligt. Men sen började det här sjunka in i samhället. Och sen gudskelov så fick vi rökförbud på offentliga platser, restauranger. Och nu 2017 så ser det nästan befängt ut att se någon som står och röka på stan. Man hajar ju till. Det har hänt jättemycket på 20 år. Så det tar lång tid för den här typen av medicinsk kunskap att sjunka in i befolkningen. Och jag tror att vissa sanningar har vi lättare att ta till oss, vill ta till oss snabbare. Sånt som är bekvämare vill vi ta till oss. När någon säger att det är bra att dricka rödvin, då är det något som många nammar blixtsnabbt som en ursäkt för att få dricka rödvin. Då. Och likadant om någon då säger att nej, men man behöver inte träna. Du kan ligga kvar i soffan och sappa vidare på Netflix. Så är det naturligtvis något som man är mycket mer benägen att ta till sig än någon som säger tyvärr, det finns nog ingen shortcut runt det. Kan inte liksom ersätta det här med en tablett med en kost eller något annat. Då är det naturligtvis en tråkigare nyhet.
Jag vet inte riktigt hur Ford sa det här i vilket sammanhang, men det finns de här blå zonerna där folk blir över 100 år. Och en gemensam faktor, det är att ingen går till gym. Däremot så har de extremt mycket vardagsmotion. De går i trappor, precis. Och de har liksom inga tekniska hjälpmedel överhuvudtaget, utan de rör sig hela tiden.
Ja, och de blå zonerna är jätteintressanta. Det är ju då platser på jorden där många, där en stor andel av befolkningen blir gammal, 90 eller 100 år, och som inte blir dementa heller då. Och då vet man att de här områdena är inte storstäder. Man har kollat vad är gemensamt för de här platserna, och då ser man att det är inte storstäder. Ofta lever människor tillsammans med varandra över generationsgränserna. Det är ganska få som lever ensamma. De vräker inte i sig mat, men de svälter heller inte. De tycks hålla en hyfsad kalorirestriktion. Och så rör de på sig. Men inte i form av fysisk aktivitet eller träning, utan mer vardagsmotion. Det är det man kan hitta gemensamt. Och vilken av de här faktorerna som ger mest, det vet man inte. Men det är precis som du säger. Det tycks mer vara vardagsmotion. Och jag tror att vår syn på fysisk aktivitet måste förändras lite grann. Från något som sker på Friskis och Svettis eller Sats. Till att kanske fysisk aktivitet kanske är att man har för vana att alltid gå i trappor. Det kanske är att man har för vana att cykla till jobbet eller gå den sista busstationen eller något i den. Fysisk aktivitet för barn kanske är att barnen inte får skjuts till plugget utan får gå dit eller får tvingas lämna in telefonen på rasten och leka istället och så vidare. Man måste bredda synen från någonting som sker på i gympasalen eller på liksom Friskis till något man ska få in i sin vardag generellt.
På tal om det som ni säger nu om blå zoner. Jag vet inte om någon av er, alltså Micke, du också, om någon av er har läst om det här med att man kan se det samband mellan att folk som lever längre i de här zonerna också intar måltider tillsammans.
För det, vet du, jag har inte sett det.
Det är någonting jag har tänkt på, men jag har inte hittat några studier för det.
Nej, det här är ju enormt svårt att forska på. Det är det som är ska du veta vad kosten gör? Om man tar kost då måste man liksom veta exakt vad människor äter alla måltider. Och man måste följa tusentals personer och helst under många års tid för att se hur det påverkar livslängd. Och det är ju otroligt svårt att göra sådana studier. När det gäller kost så, de studier som har gjorts som är bra, det är någon, bland annat några som har gjorts på en militärförläggning i Israel. Där soldater åt alla målmat i en och samma matsal. Då kunde man liksom säga, den här gruppen ska äta mål A, den här ska äta B. Så får de göra det ett år. Då kunde man se, då blir det bra forskning då. Men det är det som krävs. Så det är oerhört svårt att säga vad som är vad och om man skulle äta maten tillsammans eller inte. Det går inte att dra sådana slutsatser kring de här blå zonerna. Men något som är intressant med de blå zonerna är ändå att de här människorna, de lever i mindre avgränsade samhällen, öar, mindre städer eller byar eller sådär. Och de är ganska lågutbildade. Och hög utbildning skyddar mot demens då. Men de här är ofta lågutbildade. Trots det får de ens. Så det är liksom ett extra starkt. Sen om det är då samhörigheten med andra eller motioner, kalorirestriktioner, det vet jag inte. Det är nog, jag tror att det är allting.
Om vi går tillbaka till boken Hälsa på recept.
Mm.
Nu sa du nyss att en del typer av studier är ganska svåra att genomföra och samtidigt har du sagt att det fanns väldigt starka hälsoresultat.
Ja, så är det.
Kan du säga någonting om hur säkra är vi på det du pratar om i Hälsa på recept?
Det som står där, det ska jag säga att vi är väldigt säkra på. Bland annat då att fysisk aktivitet skyddar mot en lång rad sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom, men också flera former av cancer, bröstcancer, tjocktarmscancer och så vidare. Det vet man väldigt säkert och det vet man efter att ha följt tiotusentals människor under decennier tid. Och de studierna har kommit, jag skulle säga, många av dem de sista 10 åren därför att det har tagit så lång tid att få resultatet. Så när man ska skriva en sån här bok, då är det liksom halva jobbet är att välja ut forskning som är riktigt solid. Vad vet vi om det här 2017? Vad är liksom solida fynd som har presenterats eller som har gjorts i bra forskning men som dessutom har återupprepats gång på gång på gång så att man vet att det här är inte bara ett engångsfynd då. Så tricket av att skriva en bok om vetenskap är att plocka ut det som är riktigt bra science kort.
Och det är väl inte... Det är väl inte bara den fysiska hälsan utan det är väldigt mycket mental hälsa också som ni pratar om.
Absolut, visst så är det.
Jag har inte läst Hälsa på recept men jag har fått för mig att det var egentligen där det började om att skriva ut träning som recept mot depression och andra mentala problem.
Ja, alltså man kan idag skriva ut fysisk aktivitet på recept och då får patienten med sig en lapp hem som man går till Friskis och Svettis med och får subventionerad träning och så står det 30 minuter kondition 3 gånger i veckan eller något. Så det förskrivs och bland annat då mot depressioner, ångesttillstånd men också vid kroppsliga sjukdom, diabetes. Och det används, det är underanvänt. Det används allt mer men det är fortfarande underanvänt. Utan att ha några exakta siffror för sista året så används det för lite. Men det går åt rätt håll.
Finns det några projekt för att få in de här böckerna i skolan till exempel? Det känns som böcker som verkligen borde finnas i skolan.
Ja, det finns några sådana projekt. Det är några som har velat dela ut faktiskt boken Hälsa recept till alla som gick i gymnasiet och sådär. Jag vet inte hur det går med det. Jag och Carl-Johan sa när det kom på tal att vi stryker hela vårt författarvode så bara tryck upp böckerna och ge till ungarna liksom. Sprid det så mycket som möjligt. Jag vet inte hur det har gått med det, men det finns sådana planer.
Du verkar ha en del saker vid sidan om bara ditt jobb som forskare och...
Ja, jag forskar inte kliniskt, utan jag jobbar kliniskt som doktor. Det är mitt heltidsjobb nu.
Okej. Men utöver det så verkar det som att du ändå har en hel del saker som du håller på med, projekt och sånt där. Vad tror du skillnaden mellan de som inte har det men som kanske också håller på att jobba med liknande saker som dig och de som gör det?
Oj, ingen aning. Alltså, jag är rätt rastlös själ. Jag gillar och jag är arbetsnarkoman. Alltså, om jag ska se det krasst så är det. Jag älskar att jobba. Och jag är rastlös och jag är vansinnigt vetgirig. Jag vill lära mig mer saker. Och jag vill liksom vara ibland intressanta, spännande miljöer. Träffa spännande människor. Lära mig nya grejer. Jag tror jag är nyfiken. Det tror jag är drivkraften bakom allt det här. Och liksom, det har man... Om man är lagd åt det hållet så är ju medicin väldigt tacksam för det finns mycket saker och sånt man kan göra vid sidan av. Så har man liksom det här läkarjobbet som grunden i allting. Det kommer jag aldrig sluta med för det är otroligt stimulerande. Men det är kul att ha saker vid sidan av att pilla med.
Ja, men jag ser många likheter mellan dig och Rickard Lagerqvist som har grundat det företaget Verlabs.
Om du kanske jag känner till företaget, jag har inte
träffat
honom.
Han är också läkare. Vi har intervjuat honom också. Tycker ni är båda mångsysslare som är väldigt nyfikna och duktiga på saker. Liksom. Det är kul att se kopplingar sådär.
Ja, men det kanske är så. Jag har inte träffat honom, men jag har inte haft någon, liksom, det har inte varit någon masterplan över någonting. Att nu ska jag göra det och det och sen ska det vara bra för det. Utan jag har bara gjort det som varit rätt kul och känt stimulerande. Där jag lär mig mer och utvecklas mer.
Vi tar en liten paus för att prata om Cartier Properties på NGM. Cartier Properties förvaltar fastigheter, framförallt på spanska solkusten. Och just nu så genomför de en emission. Och det är ganska bråttom. Den 30 maj stänger emissionen. Vill du teckna hos Avanza eller Nordnet så är 29 maj senaste datum. Gå in på cartierproperties.com, klicka på fliken för IPO och se om det är någonting för dig. Men om hälsa på recept handlar mycket om att förebygga och kanske till och med även bota en del sjukdomar med träning. Så kommer vi vidare till hjärnstark där du fokuserade mycket mer på hjärnans utveckling. Det känns som att där är nästan fokus mer på att istället för att hindra dåliga saker så är det för att skapa goda saker.
Ja, precis. Hälsa på recept handlade om egentligen medicinska effekter av fysisk aktivitet från ett antal olika perspektiv. Det handlar om hur man minskar risk för sjukdomar, men det handlar också om hur ens gener påverkas av fysisk aktivitet. För det gör de. Det handlar om hur det bromsar åldrande. Det handlade om just hjärnan. Det handlar om intervallträning, liksom medicinskt, vad vi vet om det. Så den täckte in väldigt mycket. Och hjärnstark blev då ett av de här områdena i boken om hur hjärnan påverkas. Och jag tyckte att jag ville skriva det mer i form av hjärnhälsa än psykiatri liksom. Därför att det fanns sådana effekter att man faktiskt blev mer kreativ, man mindes bättre, man blir mer koncentrerad. Det finns väldigt starka tankemässiga effekter av fysisk aktivitet som man får, och sen har man dessutom en antidepressiva effekt. Man mår bättre, blir gladare kort, mindre orolig, tål stress bättre. Men jag ville verkligen lyfta den här hjärnhälsadelen och göra det kanske mer till hjärnhälsa än psykiatri, så det stämmer absolut.
Jag tränar mycket själv. Jag springer och styrkelyfter, men intervallträning kan jag väl lite om. Hur ska jag börja med det och vad borde jag göra i så fall?
Ja, alltså intervallträning är intressant därför att det visar sig vara så oerhört effektivt tidsmässigt ur konditionssynpunkten. Så intervaller på ett par tre minuter visar sig jämförbart med springa kanske en timme eller två. Och då, hur funkar intervaller? Ja, det brukar funka så att man springer allt vad man orkar. Springer för livet liksom i 30 sekunder tills man är helt slut. Och sen kanske man går i 2 minuter och så springer man 30 sekunder. Och så gör man det 3-4 gånger. Då är det ju konditionssynpunkt visat sig vara lika effektivt som att springa faktiskt 2 timmar i maklig takt. Det här har man jämfört ganska stora mängder innan man gjort och sett att ur konditionssynpunkt så är det lika effektivt. Det är också effektivt ur blodsockerregleringsperspektivet. Då får ner sina blodfett, det man kallar kolesterol, får man bättre kontroll på det. Men sen är intervaller fruktansvärt jobbigt. Om man gör det ordentligt så är det helt, man är helt slut efteråt och mår nästan illa efteråt. Men på kort tid så kan man få väldigt mycket av intervall vad gäller kondisen och vissa medicinska parametrar. Ur hjärnperspektiv så vet man inte hur hjärnan påverkar. Det är väldigt outforskat.
Evolutionärt så låter det lite märkligt med intervaller. Alltså jag kan förstå att man lite snabbt kan försöka spurta undan något hot eller möjligen liksom sista grejen med en mammutjakt. Men annars så är människokroppen mycket bättre anpassad för att springa ganska långsamt och riktigt, riktigt länge. Vi kan liksom jaga ner byten över dagar.
Exakt. Vi har bättre kondition än några andra djur. Vi spöar ju hästar och allting på sträckor som är maraton och längre. Liksom. Då finns det inget djur som kommer i närheten av människor. Så det är en bra poäng. Jag tycker också att det är lite konstigt. Man vet att produktionen av mitokondrier, kraftstationer i cellen, det är väldigt nära kopplat till ens kondition. Om man har mycket mitokondrier eller stora mitokondrier som funkar bra, då kan muskelcellerna producera mycket energi. Då får man bra kondis kort och gott. Och det som drar igång mitokondrieproduktionen, det är enzymet, eller det som sparkar igång det ämnet tycks reagera på intensiv träning. Så man drar igång sin mitokondrieproduktion, vet man, molekylärt, av att ta ut sig maximalt. Men sen det beror på evolutionärt, det är ju jättekonstigt. Jag har en kompis som var nere och jagade med en av de här stammarna i Afrika några dagar, bara av intresse liksom. Han fick haka på dem. Och han sa att de sprang intervaller. De gick och skrotade runt mest hela dagen. Och sen plötsligt när det var något djur i närheten, då var de liksom som, de sprang som monster. Det var helt ofattbart. Och de sprang genom taggar och buskage och det var stenhårda. Liksom. Och så var det bara explosion av fysisk aktivitet i någon minut eller två. Och så fångade de djuret och sen var det tillbaka till att skrota runt. Så hade de några sådana. Så såg deras naturliga rörelsemönster ut.
Men de värmde väl upp och stretchade ordentligt innan de drog iväg?
Jag tror inte de gjorde något det. Han har tävlat ganska mycket själv och på elitnivå i flera sporter. Han sa att allt jag gjort tidigare, det är ingenting som kommer i närheten av er. Det här var de hårdaste människorna han träffat hela i sitt liv. Så jag vet inte om det är representativt. Våra förfäder levde också. Men det kan ha varit så att de här korta spurterna har varit viktiga också.
Hur ser receptet ut om man skriver ut träning på recept? Det är ungefär 3x30 minuter hård löpning det handlar om.
Ja, det.
Hur hamnar styrketräning in i det här? Hur mycket bättre blir det av 4x30 i veckan?
Ja, det är en jättebra fråga. Man vet inte så jättemycket om det. Man har inte jämfört det systematiskt. Det tycks som att man då tankemässigt finns det någon slags tak vid 3x30, eller 3x45 egentligen. Gör man mer än så, och då pratar jag löpning då, då får man nog inte så mycket ytterligare effekt på hjärnan. Man får naturligtvis bättre kondis. Men någonstans där tycks det vara ett tak faktiskt. Sen om man cyklar eller simmar eller tennis eller längdskidåkning eller något, det spelar ingen roll. Det är intensiteten som är det, och hur länge man håller på. Styrketräning och effekterna på hjärnan vet man ganska lite om. Man vet att det finns ju nog vissa effekter av styrketräning på hjärnan som är unika, som man inte får akut. Vissa delar av minnet då, framförallt det man brukar kalla för associativt minne, sätta ihop namn och ansikten och så, det tycks förstärkas av styrketräning, men det tycks inte påverkas lika mycket av konditionsträning. Det har man kunnat se, men sammantaget så är det så att konditionsträning är bättre. De sammanlagda effekterna av konditionsträning är bättre än de sammanlagda av styrketräning. Det vet man idag tydligt. Och slutsatsen som jag brukar säga av det är liksom att gillar man styrketräning, håll fortsätt med det, absolut. Då ska man ju göra det. Men man kan lägga in konditionsträning då och då i alla fall, ren hjärnsynpunkt.
Tycker att det är intressant det här som du säger att det associativa minnet kanske stärks av styrketräning. För det tycker jag man kan känna själv. Om man kör ett set och man kör ganska tungt och man får en liten så här high, kanske en endorfin high eller någonting. Då kan man ofta, i alla fall jag kan få smarta idéer då. Jag vet att Micke du också kan få det. Micke har sagt att han skriver sina bästa tweets mellan seten. Det är lite kul liksom.
Ja, men så är det. Och det man också, det man kunnat visa att kreativitet, finns ju tester för kreativitet som allt annat, och de presterar man mycket bättre på om man har varit fysiskt aktiv innan. Och det handlar om, det är stora skillnader, det är 50-60% skillnad i resultat om man gör testerna en timme efter snabb promenad. Så i de fallen då så får man upp pulsen lite grann när man promenerar snabbt, men det är inte så högt. Så kanske är det så att det är den ökade, att det är pulsökningen under styrketräning också som leder, och inte att det är unikt för styrketräning. För man får den kreativitetsboosten även av promenader. Och den sitter bara en timme, det är intressant. Det är bara en kortsiktig boost.
Jag lyssnar på podcast kanske 20 timmar i veckan ungefär. Det gör jag när jag är ute och går med hunden och när jag tränar. Så till exempel så har jag lyssnat rätt mycket på psykiatrikerna medan jag ligger i bänkpressen. Och just det här, för min del då, styrketräning och sen så pausen mellan seten, då sitter jag, då skriver jag upp saker hela tiden. Jag får så himla mycket idéer från podcasten och liksom antagligen då från den här fysiska aktiviteten. Och samma sak när jag är ute och går med hunden. Däremot så ligger jag väldigt lågt på att jogga hårt. Och när jag har försökt, alltså jag klarar inte av att lyssna på en podcast när jag springer. Det är som att det går åt för mycket blod i kroppen för att jag ska kunna tänka när jag springer.
Precis så kan det vara. Och de här effekterna på hjärnan av fysisk aktivitet, de är liksom för snabb promenad och löpning. Men springer man för snabbt, då tycks man prestera sämre tankemässigt på tester då, för minne, kreativitet, koncentration, timmen efter. Och det tror man hänger ihop med att när man kör så hårt, då kommer hjärnans blodflöde sjunka lite. Precis som du säger. Hjärnans blodflöde ökar om man promenerar eller springer. Hjärtat slår snabbare och hårdare när man springer, och då får därför att musklerna blir mer blod. Men även hjärnan får mer blod, och den får ungefär 20% mer blod när man promenerar snabbt. Men vid riktigt hård löpning, då sjunker hjärnans blodflöde. För då måste det ut i muskulaturen. Och då börjar hjärnan också koncentrera sig så mycket på löpningen. Så då är det svårt att koncentrera sig på något annat. Så då minns man nog lite sämre. Men man har alltså visat att när man låtit folk lyssna på gloser, och så ser man hur många de kommer ihåg dagen efteråt, då lär man sig genomsnitt 20% fler ord om man hör orden när man går, jämfört med om man är i vila. Och 20% är stor skillnad.
Ja, men alltså, jag kan inte ens lyssna på en podcast om jag är inaktiv. Det är helt omöjligt för mig att sitta still och lyssna. Det går inte. Men däremot när jag går så är det nästan som ett gift att jag måste ha mer att lyssna på.
Och där är ju telefonen fantastisk. Jag funkar likadant, precis samma. Jag lyssnar också mycket på podcast. Då går jag runt och gör det. Och sen så stannar jag upp och så gör jag notes i telefonen så att jag har dem kvar när jag kommer hem. Det
slog mig förresten en grej. När jag har sprungit liksom snabbt på löpband, då har jag märkt att jag plötsligt tycker alla såna här sitcom, alltså komedier, att de är superroliga. Jag springer och garvar. Jag vet inte om det är att jag sänker IQ:n så att de här dåliga skämten liksom verkligen funkar.
Ja, det tror jag inte. Men absolut, du springer några program roliga. Ja.
Om vi sen kollar på lite på din träning. Vad maximerar du för? Vad är det du vill få ut av tiden du lägger på att träna? Och hur tränar du?
Jag försöker göra någonting varje dag. Och det lyckas jag inte med varje dag, men jag gör nog det 5 dagar i veckan. Och då är det vad som helst räknas. Jogga, går på gym, jag gillar bollsporter, så jag försöker köra tennis och fotboll. Därför då får man allt gratis, då är det bara roligt liksom. Men om jag inte gör det så gör jag ändå något annat. Och jag känner att jag funkar bättre. Jag mår mycket, mycket bättre. Om jag har haft en infektion i kroppen någon vecka eller två och inte rört på mig, då känner jag att något skaver. Jag funkar liksom inte riktigt. Jag blir irriterad och vresig, jag sover sämre. Jag bara sådär, det är liksom, något saknas. Så, men jag har absolut inte med några långlopp eller några som försöker vara med och tävla på något sätt. Ja.
Om man sen kollar på lite sådana här, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, men typ praktiska tips. Typ övningar för att bli kanske mer kreativ eller öka sin koncentration eller andra kognitiva saker.
Mm.
Är det någonting som du inför din dag på något sätt?
Nej, inte alls. Och jag vet inte hur bra de fungerar faktiskt. Det finns säkert de som funkar, men jag har ingen koll på det. Jag vet att det finns ganska mycket kognitiva appar som sägs då att man ska förstärka minnet och ha en som ska ha massa positiv. Och de där undersökte man ganska grundligt i forskare vid Max Planck-institutet. Det var en lång rad riktigt tunga hjärnforskare som gick igenom vad finns det för vetenskaplig evidens kring, så vad finns det vetenskapliga bevis kring, och även sudoku och korsord. Och deras slutsats var tyvärr att det ger inte så. Korsord är att man blir bra på korsord, men man blir inte bra på något annat, och samma sak med sudoku. Så den här hjärnjumpan då, fysisk aktivitet är en väldigt viktig komponent av det. Jag säger inte att de andra sakerna inte funkar, men jag säger att man, fysisk aktivitet är något viktigare.
Ja, men ja, jag har dragit ungefär samma slutsats. Och däremot så tror jag att till exempel sudoku kan vara användbart för om du är i din, så att säga, biological prime time, alltså tiden där du gör ditt bästa arbete varje dag. För ett litet test för att se om man är det, det kan vara att göra en sudoku till exempel. För om man då kan lösa den väldigt snabbt och liksom, oj, nu ska jag göra någonting viktigt. Medan om du inte kan lösa en sudoku snabbt, då kanske så här, men då är det inte lika viktigt att jag verkligen gör någonting viktigt nu.
Nej, men absolut,
så det är liksom ett test för att se hur bra hjärnan är under dagen.
Visst, mäta. Ja, men det är så kanske det kan funka.
Finns det någonting särskilt som du ser i samhället som, liksom, som irriterar dig eller stör dig eller som du skulle vilja ändra på? Nu har vi redan rökförbudet, men det skulle ju kunna vara det här med att få ut dina böcker till skolan. Har du någon sån här liksom, pet peeve?
Ja, alltså, jag tycker ju då att fysisk aktivitet har varit bagatelliserat ur ett skolperspektiv. Och därför att man associerat med idrott och sagt att det här är bara liksom skoljumpa och det tar tid från teoretiska ämnen. Då missar man att vi behöver fysisk aktivitet för att lära oss saker. Barns inlärningsförmåga förbättras om de inte. Barn presterar bättre på läsförståelsetester om de rör på sig innan testerna. Så jag tycker det är synd att inte skolidrotten och skolgymnastiken är mer prioriterad. Men skolidrott och skolgymnastik kanske inte bara är just att man ska vara om då, som sagt 40 minuter i gympasalen, utan det kanske är att gå till för vana att lämna in telefon och leka på rasten. Jag vet att många lärare och rektorer har gjort satsningar efter sista året faktiskt. Delvis har katalyserats av boken på att de ska införa någon typ av daglig fysisk aktivitet i skolan. Och det kan ha varit promenader på morgnarna som eleverna får med på. De gör inför centralprover. Och de resultaten har varit jättefina. Och många teoretiska lärare har också lagt in fysisk aktivitet under teoretiska lektioner. 5 minuter rörelse under mattelektionen. Då tycker de att det är så pass mycket värt. Då presterar eleverna bättre de övriga 35 minuterna än vad de hade gjort under 40 minuter. Så det här att få in det mer i vårt normala liv och inte bara ombytt, det tror jag på. Och sen tror jag på att ta bort associationen till idrott och prestation. De som vill tävla, absolut, varsågod och kör. Men för de allra flesta så handlar det här om att grundlägga någonting som vi behöver för att kunna funka.
Mm.
Och det är det bort med liksom, så att man inte blir idrott associeras med att man var dålig i fotboll och blev vald sist i laget, och så blir det kopplat till något som är ångestfyllt resten av det, och så säger man, det där var ju inte något kul. Datorn är jag bra på däremot, det vill jag hålla på med. Allt som är det där är bara ångestfyllt. Det är synd, för då har man liksom berövat den personen väldigt viktig komponent för att kunna fungera. Och som dessutom då har visat sig förlänga livet 5-7 år också. Så att det är synd att inte fortfarande associera med idrott.
Alltså, under industrialisationen så hade vi ju hela den här eran av, ja, upplysningseran liksom, och det var ett viktigt paradigmskifte. Och sen lever vi ju kvar i liksom de föråldrade delarna av det, inklusive skolsystemet. Och nu så behöver vi något slags nytt paradigm där vi kan införa också den här holistiska synen på hjärna, hälsa och också, ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, men det behövs att man gör om mycket av de här idéerna som måste komma upp i populärkultur, att vi måste se om saker på ett annat sätt där.
Jag håller med 100%. Om du tar en sån sak som depression, I Sverige så, jag kollade här en veckan, 920 000 svenskar äter antidepressiva. Det var nionde vuxen. Var nionde svensk över 18 år äter antidepressiva. Det är ganska mycket, det måste man ju säga. Då betyder det, tror jag personligen, att vi har börjat betrakta att vara ledsen under en period som en sjukdom. Det som för tidigare hette att man var ledsen och det var häng i livet, det ser vi plötsligt som en sjukdom då. Alltså lättare depressionstillstånd. Det ser som en sjukdom och börjat medicinera. Nationellt sett så är det tveklöst många som äter antidepressiva. Men det kan finnas grupper där för få äter det, för vi har fortfarande 1500 självmord i Sverige per år. Det är 6 om dagen som tar sitt liv. Och många av dem har inte fått hjälp av psykiatrin, och många av dem skulle nog kunna fått hjälp och räddas om de väl hade sökt. Så det finns definitivt människor där för få äter antidepressiva. Och antidepressiva gör stor nytta. Men man måste inse att allt är inte tabletter här i världen, med den reservationen. De flesta förstår idag att vårt känsloliv sitter i hjärnan. Det beror på kemiska och biologiska faktorer. Av det drar man slutsatsen att det är bara mediciner som kan påverka de biologiska. Det är den felslutsatsen man gör, så att säga. Det är den tankevurpan man gör. Psykoterapi är också en biologisk behandling. Det påverkar också hjärnan. Man har kunnat visa att minnescentret växer till, hippocampus växer till vid KBT om patienten får effekt av fysiskt aktivitet i högsta grad en biologisk behandling som förändrar igen. Vi måste gå ifrån det här att allt bara är, allt som inte är tabletter är humbug. Men med det sagt så är tabletter ändå bra. Medicinering är bra och livsavgörande, och det finns definitivt människor som skulle behöva antidepressiva som inte.
Det är intressant att höra ditt perspektiv på det. Och också, jag gillar det första du säger med att det är, eller jag gillar det inte, men det är bra sagt liksom, att man borde nästan se det lite som en kritik till vårt samhälle att så många faktiskt tar så mycket tabletter liksom. Alltså en kritik på så sätt att vi kanske konstruerat samhället fel. Och istället för att tänka hur kan vi göra om det eller se på grundpremisserna på ett annat sätt, så säger vi att men de är jävligt dåliga för de kan inte passa in.
Nej, precis. Och det här är ju bara början i en sån utveckling. Vi har ju att artificiell intelligens kommer ju förändra samhället i grunden. Vi har bara sett toppen av isberget. Och med all sannolikhet göra stora grupper oanställningsbara. Det kommer inte finnas plats för dem. Tidigare samhällsförändringar har man ju kunnat ersätta jobb inom jordbruket med kanske enklare jobb på fabriker och sådär. Men det blir ju svårt nu när saker automatiseras bort av artificiell intelligens. Det kommer ju finnas jobb kvar, men de kommer nog vara tankemässigt ganska krävande och kräva lång utbildning och erfarenhet. Så risken är, tror jag, att vi får en arbetslöshet som vi får vänja oss vid, kanske 20-30-40%. Stora grupper som inte behövs i samhället, tyvärr. Och vad ska de göra? Det kommer liksom skapa en tryck kring diagnoser. När folk inte känner att de hittar sin plats, då kommer de tänka, det kanske är något fel på mig, jag kanske har en diagnos. Och så vänder man sig till det här.
Det hänger liksom ihop i en cykel också, det här med att om man sköter om kroppen, sover bra, äter bra, tränar bra, då blir man friskare mentalt också. Men sen krävs det ju att man är ganska frisk mentalt från början. Om man är deprimerad så är det svårt att sköta mat, sömn och träning.
Visst, absolut. Och det är en bra poäng. Och när jag då har depressionspatienter framför mig och så säger de, vad är det som funkar? Och då, förutom tabletter, då säger jag jämt psykoterapi och skriver remiss på det. Och då, det vet de om att det funkar. Och så säger jag konditionsträning, och det vet väldigt få om att det funkar. Och så säger de, hur mycket ska jag röra på mig för den här? Du ska springa 3 gånger i veckan 45 per gång. Och det kommer ta 5-6 veckor innan det får effekt. Men när du väl får det, då är det en jämförbar medicinering. Och då är det naturligtvis orealistiskt hos någon som är djupt deprimerad. De kan inte orka knappt gå i säng liksom, i värsta fall. Så då får man ju säga att börja med 5 minuters promenad. Börja långsamt, ta små steg. Så nästa vecka tar det 10 minuter. Så det blir ju lätt så i depressioner att det är en nedåtgående spiral. Man börjar missköta sig, man isolerar sig från omgivningen, så mår man ännu sämre. Då isolerar man sig ännu mer och missköter sig ännu värre. Och den måste man ju bryta. Då kan det här vara ett sätt då. Ofta i kombination med medicin.
Du ska iväg till Bonnier efter det här, om inte det är hemligt. Då klipper,
klipper vi bort det i sådana fall. Det är inte hemligt. Nej, det är inte hemligt.
Och jag antar att det är din nästa bok som är på gång. Kan du säga någonting om vad den handlar om, när den kommer ut?
Den heter Fördel ADHD, och den kommer ut i september. Den handlar om vad ADHD är i grund och botten. Vi har då i Sverige så 5% av alla människor, eller av alla barn och ungdomar, ADHD-diagnos. Och på Island så ligger man på 10-11%, i USA 12%. Så det här är liksom en diagnos som sätts allt mer, som inte knappt fanns för 30 år sedan. Kallar man det för DAMP. Boken handlar om vad ADHD är. Alltså det är hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter. Men också vad det kan innebära för fördelar. För man har också kunnat se att människor som har mycket av de här dragen är ofta mer kreativa. De har lättare att koncentrera visa sig när de hittar något som är väldigt intressant. Så den förklarar att de här dragen är en gråskala som vi alla drag av ADHD. Jag har drag av ADHD, ni har drag av ADHD, alla som lyssnar har drag av ADHD. Vissa nästan inga drag alls, andra väldigt mycket drag. Och det är väldigt svårt att dra gränsen för vad är ADHD här och vad är inte ADHD. Och det är den här gråskalan som vi har gått under de sista åren och puttat över fler på ADHD-sidan. Och det jag vill lyfta fram i den här är att de sista årens forskning har visat att de här dragen är inte så enkelt som att de bara är kopplat till negativa, utan det är också visar sig vara fördelar. Eller visa vad de fördelarna är och hur man faktiskt kan få dem. Hur man ska strukturera sitt liv lite grann för att kunna få de här fördelarna. Så jag försöker nyansera bilden av ADHD lite grann. Jag försöker förklara varför de här dragen finns evolutionärt, för det vet man numera att de här dragen tycks ha varit fördelar bland jägare och samlare i samhället. Bland annat så vet man att människor som har gener som är kopplade till ADHD, som fortfarande lever som jägare och samlare, de har lättare att hitta mat, har det visats. De är bättre vid jakt. Medan samma gener hos människor som lever som jordbrukare leder till att de har svårare att hitta mat. Och det tror man beror på att den här impulsiviteten att hela tiden skanna av och vara liksom beredd på att agera, det är perfekt i ett jägarperspektiv. Men det funkar inte alls lika bra i ett jordbruksperspektiv när man ska planera mer långsiktigt. Så det kan mycket väl vara så att de här dragen har varit fördelaktiga evolutionärt, men vi befinner oss i ett samhälle där de inte riktigt premierar. Och då vill jag visa att de här dragen har varit fördelar och innebär fortfarande fördelar om man vet hur man ska få dem. Så det handlar om.
Det där tycker jag man kan faktiskt se väldigt tydligt bland folk, i alla fall lite anekdotiskt i min egen vänskapskrets. Jag känner ett par personer som har ADHD. Och det är väldigt tydligt att de som har försatt sig i en bra miljö, det går bra för dem. För de håller på med sina specialintressen liksom.
Mm.
Och de är också ganska duktiga i allmänhet på att väldigt snabbt få typ affärsidéer eller så här, sätt att tjäna pengar på snabbt.
Mm.
Så väldigt snabbt. Jag är inte kreativ på det sättet, utan jag måste träna upp idéer över en längre tid. Mm. Tänka över flera gånger, refinera liksom.
Mm.
Medan för dem, då kan du ha så här, 10 idéer på en dag. Kan ta mig aslång tid att göra någonting sånt.
Ja, precis. Och många som har de här dragen, de här dragen är vanligare hos entreprenörer, de har visat. Det finns ett genetiskt överlapp mellan entreprenörskap. Vissa gener som ligger bakom ADHD, för ADHD är hög drag genetiskt då, hög utsträckning genetiskt. Det är något man ärver, inte något man får av sin omgivning. Eller som man främst ärver, ska jag säga. Men gener som ligger bakom ADHD har också visat sig vara gener som vanliga entreprenörer. Så är det. Och jag tycker att många som har ADHD eller som mycket drag av det och som är framgångsrika, de har haft en bra förståelse för sina egna svagheter och styrkor. Det har de vetat om liksom. Och om de inte själva vetat det, så har de haft någon i sin omgivning som vetat det. Föräldrar eller lärare och sådär. Och så har de lärt sig att de här grejerna är riktigt bra på. Det här ska jag göra. Och så har de lärt sig komplettera med resten. Alltså hitta andra som är bra på det de inte är så bra.
Riskkapitalisten Peter Thiel, han har sagt någon gång att finnas någonstans på autismspektrumet, det är en orättvis fördel i Silicon Valley.
Ja.
Och då är frågan här egentligen, finns det någon skärningspunkt mellan autismspektrum och ADHD-spektrum, om vi kallar det för det? Eller är det här två helt olika dimensioner? Det är kanske helt olika signalsubstanser som är inblandade? Eller?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, det finns vissa gener som förekommer hos båda, men det man ska ha klart för sig är att vi har då alla, vi som sitter här har alla drag av ADHD. Vissa mer eller mindre. Samtidigt har vi också autistiska drag. Vissa av oss nästan inga, andra mycket. Och alla som lyssnar också. Samtidigt har vi dessutom bipolära drag. Vi är liksom på många av de här gråskalorna samtidigt. Och både autism, ADHD, bipolaritet och för den del andra diagnoser har liksom inte en enda genetisk orsak eller en orsak i hjärnan att en viss signalsubstans. Utan det här är oerhört komplexa mekanismer som ligger bakom det här. ADHD kan bero på många saker i hjärnan. Det kan autism också göra. Och det kan dessutom bipolaritet göra. Så det här är oerhört komplext. Så vi befinner oss på alla de här skalorna samtidigt. Och vi lever i en tid då vi tror att det finns, många tror i alla fall att det finns en tydlig gräns mellan friskt och sjukt. Man vill veta, har jag ADHD eller inte? Ibland är det övertydligt att någon har, men oftast är det så att de är en gråzon. Och de tycker det är konstigt när man säger till dem, ja du har en del drag av det, men inte så starkt att man ska sätta diagnos. Och så säger de, men jag svänger ju humöret här också, det är bipolär. Ja, du har en del bipolära drag också, men det är inte så mycket att man ska sätta en Så att det är det här som gör oss människor, att vi är olika, vi ligger på de här skalorna. Och vi kan inte förklaras av något så enkelt som en förekomst av diagnos eller ej. Så enkla är vi inte som människor. Så den här diagnosen leder till en falsk förenkling av verkligheten. Och orsaken till det tror jag att vi vill kategorisera vår omgivning. Vi har alltid velat kategorisera vår omgivning. Vi, Vilka växter kan jag äta? Vilka kan jag inte? Vilka djur ska jag vara försiktig för? Vilka kan jag jaga? Vilka människor kan jag lita på? Vilka ska jag vara försiktig? Det här, vi ser små saker i beteendet hos andra och så drar vi slutsatser och så. Och nu så försöker vi putta in saker i boxar därför att den här kategoriseringen har hjälpt oss att överleva. Men dagens boxar, det utgörs i hög utsträckning av neuropsykiatriska diagnoser. Ju mer som skrivs om dem, desto mer ser man dem överallt. Och ju mer man börjar se dem överallt, desto snävare börjar man göra normalspektrum. Det är det som är synd. Man börjar liksom se det här precis överallt. Så den här boken är ingen larmrapport att det sätter så mycket diagnoser, det är det inte, men den tar upp den aspekten också.
Det här tycker jag är oerhört bra formulerat av dig. Man ska inte söka enkla svar liksom.
Nej, det finns oftast inga där.
Nej, exakt. Man måste tänka själv och inte bara försöka hitta ett enkel kategori bara. Det, ja.
Och sen så, många offentliga personer har ju gått ut med att de har ADHD, och det är ofta kulturpersonligheter och idrottspersoner där. Och det är bra, jag tror att det tar bort ett stigma, men i den här boken så tog jag med bland annat en Nobelpristagare som fick Nobelpriset i fysik förra året, som heter Michael Kosterlitz. Och han gick ut med att han är 70-årsåldern. Och jag kommenterade det fallet i SVTs Nobelstudion under Nobelveckan. Och han visade sig ha varit klippklättrare på extremt hög nivå. Alltså han var toppnivån i England, en av de bästa i Europa. Och tog enorma risker, friklättrade högt där. Och var tung klättrare fram till 35-40-årsåldern. Och därefter så riktade han det mot fysik. Och nu har han ett Nobelpris då. Och han har en son som diagnostiserade det. Och sen så genomgick han ut och har med det. Men han beskriver hur han har liksom inte funkat tankemässigt. Han var ganska dålig plugget, han var inte intresserad. Han funkade inte tankemässigt förrän han var med om extrema saker då, som uppe på väggen. Då kunde han få ett superfokus. Och det beskriver många med ADHD. Och det superfokuset har han lyckats kanalisera in på fysik numera då, med ett fantastiskt resultat. Så jag vill visa att de här dragen betyder inte att dörrar i livet är stängda för det. Man kan faktiskt göra vad som helst. Förstår du vad jag menar? Istället för att
Man kan leta upp sin egen talang eller liksom i det här ADHD-et, eller man kan leta upp när råkar jag få fokus.
Precis.
Bara att man vet om att det går att få fokus. Precis. Om man har ADHD, så kan man förstärka de små punkterna.
Exakt, och hitta det som funkar för en själv. Men däremot inte sagt att ADHD inte innebär problem, för det gör det ju. Det kan innebära jättelika problem, så jag vill absolut inte bagatellisera det, men jag vill försöka förklara att det finns ofta två sidor av myntet, och vi tenderar bara att se på den ena då.
En annan bra förebild eller person som är intressant att kolla upp, det är Ted Turner, entreprenören.
Mm, han har också gått ut med det.
Ja,
ja, precis.
Han är väldigt intressant. Han har gjort väldigt mycket olika saker liksom.
Och, precis, och det här är ju liksom människor, entreprenöriella, rastlösa människor som har lyckats kanalisera den här energin till något positivt då. Och ligger de högt på en ADHD-skala de här? Ja, det gör de förmodligen. En del av dem hade kanske kunnat blomma ut ännu mer än man hade fått hjälp. Men jag tror att en del av dem hade kanske inte varit så konstruktivt om de hade fått höra när de var 10 år att ha en neuropsykiatrisk diagnos som du måste ta medicin för. Risken är att man då känner att jag kanske inte är lika bra som alla andra och så vidare. Så det här är svårt. Samtidigt kan medicinen vara livsförändrande för vissa människor. Men jag tror att det sista man ska göra, det första man ska göra när man har de här misstankarna, är liksom inte att tänka, har jag en diagnos, ska jag ha medicin? Utan det är mer, okej, jag är bra på vissa saker och jag är dålig på andra, men hur får jag så mycket utväxling på mina styrkor som möjligt, istället för att bara försöka putta in all den här normalboxen.
Jag ser verkligen fram emot att höra när den här boken kommer ut.
Den kommer i september. Mm. Så att, ja, det är precis pillat med det sista.
Har du någon bok som inte du själv har skrivit som du vill rekommendera, eller film, eller
jogg? Jo, men det har jag. Ja, men det, absolut, det kan jag göra.
Kanske topp 3
böcker? Ja, men absolut. En bok som jag var extremt imponerad av, det är Sapiens.
Den läste jag väldigt nyligen.
Ja, jag tycker den är fantastisk. Han har en enorm förmåga att ta ett helikopterperspektiv på saker. Den är otroligt bra. Så den kan jag rekommendera alla att läsa verkligen. Harari heter han, va? En israelisk historiker.
Ja, Yuval Noah Harari.
Ja, precis. Sen så tyckte jag en bok som heter The Better Angels of Our Nature var fantastisk. Skrivit en amerikansk psykolog som heter Steven Pinker. Och han förklarar att världen blir mindre våldsam. Allt från liksom domestic violence, alltså våld hemma, till storskaliga krig mellan nationer minskar. Vi tenderar på att se världen som den blir mer våldsam i och med att media blåser upp negativt laddade, men världen blir faktiskt mycket mer fredlig. Och det är en bra också, den är tjock, man behöver inte läsa hela, men han har ett fantastiskt språk och kan ha ett fantastiskt sätt att beskriva de här fakta och tankefjör. Så de kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Och som film och podd, eller ja, som film så skulle jag rekommendera varmt The Untold History of the United States av Oliver Stone. Fantastisk dokumentärserie på 10 avsnitt där Oliver Stone lyfter fram USAs delar av amerikanska historien som kanske inte är lika, som inte fått lika mycket ljus på sig. En sån här faktum är att vi amerikaner ser det ju som att de vann andra världskriget. Utan USA hade det här inte hänt, men sanningen är nog den att andra världskriget vann för ryssarna. Förlorade så, eller tog så enormt mycket stryk. Det dog 25-30 miljoner ryssar under. Och det tonas ner i amerikansk historieskrivning. Amerikanska barn får inte lära sig det. Och Oliver Stone är också en fantastisk berättare. Så att det här är liksom 10 avsnitt. Magiskt bra. Och en sån här poddfavorit som jag lyssnar på mycket, det är Noam Chomsky. Han är speciell och han har ganska extrema åsikter ibland. Det är en sån här amerikansk MIT-professor som anses som ganska radikalt vänster i USA. Det är han inte, han är mer liberal. Men han har haft bra och kloka tankar och mycket faktiskt.
Kommer du ihåg vad hans podd heter?
Han har ingen podd. Nej, utan det finns många intervjuer med honom på YouTube. Och podd så gillar jag Sam Harris podd, måste jag säga. Waking Up with Sam Harris. Han är bra gäster och tunga. Det är några tips.
Honom har du ju intervjuat.
Han har varit med i våran podd, ja. Han är en bra person, verkligen. Han är också otroligt bred i sitt sätt att resonera, eller i sina intressen. Något som är coolt med honom är att han är nästan löjligt logisk. Så att varje resonemang kan man tydligt följa varje steg i. Och jag gillar det. Det kan bli lite sådär styltigt ibland. Men det är ändå, han är noga med att om man inte tycker om hans resonemang så kan man liksom pinpointa vad det är i det man inte köper. Så att det kan jag också.
Ja, men det är ju bra när de har en ärlig approach sådär.
Mm, absolut.
Då tackar vi så himla mycket. Jättekul att ha dig här.
Ja, kul att vara med. Tack.
Tack.
Det var allt vi hade för idag. Glöm inte att prenumerera på veckobrevet där du får utförliga anteckningar från avsnitten. Just Anders Hansen hittar du inte i framgångspodden ännu. Men är du sugen på fler intervjuer så kan vi verkligen rekommendera till exempel intervjuerna med Fabian Bengtsson och Carl Pei som finns på framgångspodden. Tack för den här veckan.